Podplay. En villa i sten och mörkt trä kantas av vackra färgsprakande blomsterbuskar. Längs knutarna ser man vita och rosa dahlior. Och mellan de vackra växterna smyger beväpnade poliser. Den vanligtvis lugna gatan är avspärrad och polissirenerna blinkar i morgonsolen. Inne i huset rör sig flera poliser som är här för att undersöka ett mordlarm. De når fram till sovrummet, men dörren är låst. Där inne hör de en röst och kort därefter ett skarpt, högt ljud. Poliserna står in dörren och möts av en syn som kommer skaka om det trygga villakvarteret för alltid. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. ...1998 bor nästan 12 miljoner människor i Los Angeles-området. Det är USA:s näst största stad och navet för världens film- och tv-industri. En plats dit många söker sig för att hitta lyckan. En av dem är 49-åriga komikern Phil Hartman. Onsdagen den 27 maj 1998 är han ute och kör i kuststaden Newport Beach med en god vän. De äter lunch och på eftermiddagen åker Phil hem till området i Encino. Väl hemma så passar han på att bada i poolen med 9-åriga sonen Sean och den 6-åriga dottern Bergen. Vid klockan 7 på kvällen går hans fru Bryn ut med en väninna och ska äta på restaurang i närheten. Phil stannar hemma med barnen. Bryn kommer hem runt klockan 1 på natten. Barnen har gått och lagt sig, men Phil är fortfarande vaken. Paret börjar bråka. Någon gång runt klockan 3 på natten vaknar sonen Sean av ett konstigt oljud. Han tycker det låter som om någon smäller i en dörr några gånger. Han tycker sig också höra någon skrika "Sorry, sorry, sorry." Men han är för nyvaken och ljudet är för dovt för att han ska kunna urskilja vems röst det är. Sen somnar han om. Strax efter klockan 6 på morgonen den 28 maj ringer en omskakad man till larmcentralen i Los Angeles. Han ber dem snabbt att skicka poliser till stenhuset i Encino. Han har hittat en kropp och det verkar ha varit en skjutning. Någon har skjutits i huvudet. Polisen dyker upp runt 6:20 på morgonen. Mannen som har ringt dem står vid husets framdörr. Han heter Ron Douglas och är en vän till familjen. Han har 9-åriga Sean med sig och polisen flyttar snabbt båda två längre bort från huset. Douglas har mordvapnet, som han säger att han tagit från gärningspersonen, och lämnar över det till polisen. Douglas berättar också att det fortfarande finns ett barn kvar i huset. 6-åriga dottern Bergen. Och inte bara det. Skytten är fortfarande på plats. Phil Hartman föds i Kanada 1948. Men familjen flyttade till USA när han är en liten pojke. De har aldrig gått om pengar. Och det blir många flyttlass innan familjen till slut hamnar i Los Angeles. Phil älskar allt med södra Kalifornien. Klimatet, den positiva attityden och de milslånga stränderna. Han har lätt att få vänner i skolan och fastnar ordentligt för surfing, segling, skidåkning och bilar. Efter skolan lever Phil ett spännande liv. Bland annat jobbar han som roddare åt ett rockband, skivomslagsdesigner och inom improvisationsteater. Efter drygt 10 år leder teatern till ett jobb på tv-programmet Saturday Night Live. Där börjar han 1986. Då är Phil 37 år gammal och får snabbt ryktet om att vara en av de få genuint trevliga och jordnära människorna i showbusiness. Jobbet på Saturday Night Live ger Phil ekonomisk trygghet för första gången i livet. Och snart hittar han dessutom kärleken. 1987 gifter Phil sig med modellen Bryn Omdahl, som också är aspirerande skådespelare. De får 2 barn, sonen Sean och dottern Bergen. 90-talet är en väldigt framgångsrik period för Phil. Han fortsätter jobba på Saturday Night Live till 1994. Därefter kommer flera filmroller. Han gör dessutom reklam för företag som Foot Locker och McDonald's och jobbar även som röstskådespelare. I serien The Simpsons gör Phil rösterna åt flera karaktärer. Phil är alltså väl etablerad i nyhetsbranschen. Kollegorna imponeras ofta av hans arbetsmoral, jordnära inställning och mångsidighet som komiker. Men på hemmafronten är det inte lika problemfritt. Phil och Bryn har sina svårigheter och bråkar ofta. Ibland hör grannarna Bryn skrika på Phil. En av grannarna reagerar också på att paret Hartman sällan verkar gå ut tillsammans. Istället ser han dem ofta gå ut var för sig, som om de lever separata liv. Phil är dålig på att hantera konflikter. Ibland lämnar han huset när Bryn och han bråkar. När deras gräl börjar sent på kvällen händer det att Phil helt enkelt går och lägger sig. Han har lätt för att somna och märker att Bryn ofta är mycket gladare och lugnare på morgnarna. Bryn har tidigare haft problem med alkohol och ett kokainberoende. Hon har varit drogfri nästan hela 90-talet. Men sen någon gång runt slutet av 1997 har hon fallit tillbaka i beroendet. Det har Phil märkt. Och under våren 1998 bråkar de flera gånger om hennes missbruk. Bland annat säger Phil att han inte vill vara gift med någon som inte kan hantera alkohol. Och han vill inte att hon ska vara påverkad inför barnen. Bryn i sin tur stör sig på att Phil ofta åker iväg från familjen och är svår att komma nära på djupet. Bråken tär på Bryn, som lider av dålig självkänsla och tidigare varit deprimerad. Sen ett par månader tillbaka använder hon den antidepressiva medicinen Zoloft. Men den har biverkningar. Enligt en vän har Bryn bland annat sagt att Zoloften får det att krypa i huden på henne. På natten mellan den 27 och 28 maj har paret börjat bråka igen. När polisen kommer till det fina huset runt 6:20 på morgonen möter de paret Hartmans vän Ron Douglas i dörren. Det är han som har ringt polisen och berättat att han har sett en död kropp i sovrummet. Han säger nu att skytten fortfarande är på plats och att den lilla dottern Bergen är kvar i det stora huset. Därför rör sig flera poliser i trädgården och omringar huset. Skytten är i paret Hartmans sovrum som ligger på markplan med ett fönster mot trädgården. Ett par poliser närmar sig långsamt detta fönster. Andra spärrar av gatan medan kollegor går in i huset. En av dem letar efter den 6-åriga dottern Bergen. Den lilla flickan hittas oskadd i ett rum långt inne i huset. Hon ligger ihopkrupen och gömd under en filt. Polisen tar henne i famnen och bär flickan mot ytterdörren. Samtidigt närmar sig andra poliser det stora sovrummet där Phil och Bryn brukar sova. Dörren är låst och en röst hörs inifrån rummet. Det är Bryns. Poliserna utanför dörren vågar inte slå sig in. Det finns nämligen mer än ett vapen i huset. Och polisen har bara säkrat ett av dem. Den som de har fått av vännen Ron Douglas. Den andra håller Bryn i handen på andra sidan sovrumsdörren. Polisen hör hennes röst i rummet. Under morgonens tidiga timmar ringer hon flera familjemedlemmar och nära vänner i ett väldigt upprört tillstånd. Hon berättar att hon skjutit Phil, men hon vet inte varför. I ett samtal med sin syster ber Bryn systern att ta hand om hennes barn och påminna dem om att deras mamma älskar dem. Bara några minuter efter att polisen kommer till huset vid 6:30 på morgonen den 28 maj 1998 hörs en skarp smäll inifrån sovrummet. Nu slår poliserna in dörren. De möts av en gräslig syn. Phil Hartman ligger död i sängen. Bredvid honom, i de blodiga lakanen, ligger Bryn Hartman. Hon har tagit sitt eget liv med ett skott i huvudet, bara 40 år gammal. Det råder ingen tvivel i det här läget om att Bryn ligger bakom Phils död. Frågorna de har framför sig är alltså inte vem som är skyldig, utan hur det har gått till och varför. Vad har fått Bryn att mörda sin man, ta sitt eget liv och lämna sina barn föräldralösa? Eftersom varken Phil eller Bryn kan berätta vad som hänt under natten måste polisen försöka ta reda på det på ett annat sätt. Bland annat genom noggranna förhör med Ron Douglas, parets vän som ringde polisen och var på plats där de kom dit. Det han berättar kastar en hel del ljus över nattens händelser. Bryn äter middag med sin väninna strax efter 7 på kvällen. Enligt den här väninnan, som polisen också pratar med, har Bryn klagat en hel del på Phil under middagen. Bland annat tycker hon att han inte stödjer hennes karriär ordentligt. Väninnan åker hem redan vid 10:00. Men Bryn är inte sugen på att avsluta kvällen än. Hon bestämmer sig för att åka hem till Ron Douglas. Han är stuntman, en gammal vän till henne. Och innan Bryn gifte sig var de dessutom tillsammans ett tag. Ron Douglas vet inte att hon är på väg. Och när hon dyker upp runt 9:45 försöker han avvisa henne. Men Bryn kliver in i huset och slår sig ner. Hon dricker ett par öl och klagar på Phil under besöket. Douglas lyckas slutligen få Bryn att åka hem till en sino runt 12:45 på natten. Sen går han och lägger sig. Men Douglas väcks 4:15 på natten av att någon bultar på hans ytterdörr. När han öppnar stormar Bryn återigen in i hans hem. Nu verkar hon ännu mer uppe i varv än tidigare. Douglas är trött och vill inte sitta uppe, så han ber henne att åka hem till sin familj. Då berättar Bryn att hon skjutit Phil. Men Douglas tror inte på henne. Han märker att hon är berusad och utgår ifrån att hon inte vet vad hon säger. Eftersom han känner till hennes problem med droger misstänker han också att hon kan ha överdoserat på något. De närmsta timmarna ser han till att hon dricker mycket vatten och te för att nyktra till. Någon gång under det här besöket tappar Bryn en revolver från sin handväska. Douglas inser nu att Bryn kan ha menat allvar om att hon skjutit Phil. Han tar revolven och låser in den i sin bil. Sen säger han till Bryn att de ska köra hem till henne i varsin bil. När de kommer fram till den lugna gatan i Encino är klockan omkring 6 på morgonen den 28 maj. Douglas ringer polisen direkt och medan han pratar i telefon låser Bryn in sig i sovrummet med sin döde man. Polisens utredare anser att Ron Douglas är väldigt trovärdig. Och döma av det han berättar och det Bryn har sagt i telefon under tiden hon var instängd i sovrummet har de en ungefärlig bild av vad som har hänt. Efter att Bryn kom hem strax innan midnatt den 27 maj börjar Phil och hon bråka. Möjligen för att Phil märker att hon druckit alkohol och att han upprepar att han inte vill vara gift med en alkoholist. Under det här bråket har Phil gått och lagt sig, men Bryn suttit uppe. Rättsläkaren hittar spår av alkohol, kokain och Zoloft i Bryns kropp. Enligt rättsläkaren kan kombinationen av de här tre preparaten leda till att de förstärker varandras effekter och innebära ett intensivt rus. Rättsläkaren bedömer att Bryn tagit kokain inom 5 timmar från sin död. Det är alltså sannolikt att hon blandar de tre preparaten under timmarna när Phil sover och hon själv är vaken. Runt klockan 3 på natten den 28 maj har hon av någon anledning gått in i sovrummet. Där finns en revolver. Den riktar Bryn mot sin sovande man på nära håll och skjuter 3 gånger. Phil Hartman dör omedelbart. Polisen talar också med familj, vänner och kollegor till både Phil och Bryn. Flera av dem berättar nu om parets svårigheter den senaste tiden. Att de har bråkat mer under våren efter Bryns återfall. Flera av Phils vänner och kollegor berättar att han verkar trött på sistone. Enligt en av dem har han pratat om att trappa ner ordentligt på sin karriär. Anledningen ska ha varit att Bryn varit avundsjuk på hans framgång. Och Phil hoppades att äktenskapet skulle må bättre om han var hemma mer. Phils ena exfru berättar att hon känt sig hotad av Bryn. När Phil och Bryn fick barn skickade exfrun, som fortfarande var nära vän med Phil, ett grattisbrev till dem. Bryn skickade ett brev tillbaka där hon hotade att skada exfrun om hon någonsin närmade sig familjen. Samma exfru nämner att Phil berättat att Bryn slagit och kastat saker mot honom. Det är framförallt den här versionen av Bryn som trycks i nyhetsartiklar över hela USA. Phil Hartmans plötsliga död slår nämligen ner som en bomb. Och i de flesta tidningarna och tv-inslag är det ingen nyanserad bild som målas upp. Bryn beskrivs som en manipulativ, elak och äregirig fru som försökt sko sig på sin mans framgång och dödat honom när det inte gick som hon tänkt sig. Men andra vänner och bekanta håller inte alls med om den här bilden av Brynn. De beskriver henne snarare som en väldigt kärleksfull mamma och tillgiven fru. De berättar också att hon ska dessutom ha lagt sin egen karriär åt sidan på sistone för att vara mer med sina barn. Paret Hartman begravs i en gemensam ceremoni sommaren 1998. Deras aska sprids i vattnet utanför ön Santa Catalina som Phil älskat att segla till. Och här blir det tydligt att Phils familj inte delar bilden av Brynn som trycks i media. Phils ena bror påminner också om de drygt 10 år paret var gifta och hur stor del av den tiden som var lycklig. Barnen Sean och Birgin blir omhändertagna av Brynns syster och hennes man. Phil Hartman blir 49 år gammal. Han står igenom när han är 37 efter ett liv präglat av hårt slit, långa timmar, dåligt betalt och osäkra villkor. Äntligen uppnår han det han drömt om i så många år. Han har ett vackert hem, 2 barn han älskar och en fru han är djupt förälskad i. Och en natt, när han ligger och sover, rycks allt han slitit för ifrån honom. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign Jonas Lindskov. Redaktör Alex Häger. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av